Låt oss be. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull, sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyst era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärde sökte att efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. De sa, inte under högtiden, för att det inte ska uppstå oro bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade, varför detta slöseri med oljan? Den hade man kunnat sälja för mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på henne, men Jesus sa, låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen, säger jag er. Överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick till överste prästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade honom en summa pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bli stilla i bön. Jag öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar du dig, då du på korset dör och för mig. Herre, nu har du kallat oss samman till att få betrakta något av den berättelse som beskriver din väg till korset och vad det betyder. Och nu ber vi dig om din helige ande. Låt ditt ord få öppnas och våra hjärtan öppnas för ditt ord, så att korsets härlighet lyser över oss. I Jesu namn. Amen. När vi har läst detta heliga evangelium idag så ser vi hur korset kastar långa skuggor över både Betania och Jerusalem. Där finns olika förberedelser för korset, både för att det ska resas och för att välsignelsen därifrån ska nå ut i världen. Vår överskrift idag för den här predikan ska vara i skuggan av korset. I skuggan av korset. Att vara i skuggan av något kan vara både negativt och positivt. Att inte få sitta i det värmande solljuset därför att solens strålar inte når in dit där jag sitter, det är ju, kan ju vara i alla fall väldigt negativt. Men att få sitta i trädets skugga när solen bränner blir mycket positivt och härligt. Så är också Jesu kors på Golgata höjdpunkten av ondskans raseri mot honom, där Jesu fiender får sin vilja fram. Men för Jesu vänner strömmar en alldeles ofattbar välsignelse ut därifrån. En välsignelse för hela världen, men som bara Jesu vänner får fatt i. Några saker nu ur texten. Först, i skuggan av korset dukas en festmåltid. I skuggan av korset dukas en festmåltid. Inne i Jerusalem pågår överläggningar för att röja Jesus ur vägen. Orsaken till detta är bland annat en djup, djup avundsjuka. Den var så tydlig att till och med Pilatus såg att orsaken till att Stora rådets medlemmar ville ha Jesus korsfäst var deras avundsjuka. De såg hur mycket folk som såg med förväntan och hopp till honom, som dessutom botade sjuka. Han uppväckte döda, ja, så att de till och med ville nu döda Lazarus därför att han hade uppväckt honom, och det skapade en sådan dragningskraft till honom. Och han predikade ett evangelium för fattiga och tyngda människor, och människor drogs till honom. Sadduceerna hade kanske lite annorlunda agenda. De var rädda för att komma i onåd hos romarna. Och om det blev uppståndelse kring en messias, kanske romarna skulle sätta stopp för templets ordningar. Ja, man vet inte vad de skulle hitta på. Och de ville det här bevara sin privilegierade ställning. Tillsammans och med lite olika motiv ville man bli av med Jesus. Och inte ställa frågan, kan han vara messias? Nej, bort med honom. Medan det pågick inne i den heliga staden så förberedde man för en fest i Betania, byn som ligger där strax utanför Jerusalem på sluttningen av Olivberget. Förmodligen hade Jesus kommit till Betania på fredags eftermiddagen före påskveckan, 2 dagar före vår palmsöndag. Så hade han firat sabbat i stillhet, förmodligen hos några av vännerna där, och varit stilla där. Och där måste ha funnits åtminstone 2 hem där det bodde vänner till honom. Dels Martas och Marias hem, och dels Simon den spetälskes hus. Om Lazarus hade eget hem, vilket är möjligt, så fanns det i så fall minst 3 hem. Nu skriver evangelisten att man ordnade med fest i Simon den spetälskes hem. Detta betyder säkert att där bodde en man som var känd i den första församlingen. Han hade varit spetälsk och Jesus hade säkert botat honom. Och nu hörde han med till Jesu vänner. Kanske det också är så att Simons hus var större än de andras, och det var den bästa platsen för en sådan lite större sammankomst. Och festmåltiden höll säkert på lördagskvällen när sabbaten var över. Och så är det kanske Simon som är den kvällens värd. Och så har han bett sin granne Marta om hjälp, som tillsammans med hans eget husfolk med van hand ansvarar för den här serveringen. Och en särskild hedersgäst den här kvällen finns med vid borden, och det är Lazarus. Det syns inte i den här texten, men det syns när vi läser parallelltexterna. Det finns en parallelltext i Matteus evangeliet, och den som ger oss mest detaljer, det är Johannes i kapitel 12. Lazarus är för dem alla ett ofattbart vittnesbörd om att Jesus är Messias. Efter sin död hade han legat 4 dagar i graven, och förruttnelseprocessen hade börjat, och Jesus hade väckt honom till liv. Och där var han nu bland dem livslevande. Och så har vi Maria. Det står inte i texten att det var Maria, men det har vi alla anledning att tänka, så säger Johannes. Och kanske är det så här att när Markus skriver detta så lever fortfarande Maria. Och för att inte bli utsatt för några några påtryckningar eller liksom bli utsatt för någon slags förföljelse av antingen från romarna eller från judar, så utlämnas hennes namn. Men Johannes, som skriver sitt evangelium långt senare, han tar med det. Maria, som ärade Jesus, hon är på något sätt kvällens huvudperson, vars handling skulle lyftas fram och predikas överallt i världen. Där evangeliet om Jesus predikas, där skulle hennes kärleksgärning bli ihågkommen. Så olika förberedelser i Jerusalem och i Betania. I skuggan av korset, för det andra, kommer två olika glädjeämnen fram. I skuggan av korset kommer två olika glädjeämnen fram. Det talas om rådsmedlemmarnas glädje. Varför blev de så glada? Jo, därför att Judas Iskariot kom till dem med ett erbjudande som de blev glada för. Han erbjöd sig att hur han skulle kunna hjälpa dem att få Jesus till fångatagen om de var beredda att betala honom för det. Då skriver Markus, som otaliga gånger hört Petrus predika om detta, att överste prästerna blev glada. Vi kan ana den märkliga glädjen i deras ansikten när de ser och hör Judas där han har kommit in till dem. Den onda glädjen. Glädjen inför att nu skulle deras avsikt och plan att på ett snyggt sätt kunna bli av med profeten från Nazaret bli förverkligad. Vi lever i en tid när många överläggningar hålls runt om i världen för hur man ska kunna tysta ordet om honom som frivilligt gick vägen till korset genom att trakassera, förfölja och tysta hans vittnen. Hinduer, muslimer, nordkoreanska kommunister kämpar sida vid sida utan att veta om det. Västerländska sekulariseringsideologer har under det senaste seklet hunnit på långa vägar att tysta den kristna rösten i skola och samhälle. Tillbaka till Betania. Tänk så annorlunda glädje man där hade. Det var visserligen en glädje som för ögonblicket skuggades av korset, som han själv flera gånger hade talat om. Men de visste vem han var, och de stannade hos honom. Jesus säger vid ett tillfälle där under den sista veckan att ni är de som har förblivit hos mig i mina lidanden. Alltså att kvinnan som smörjer Jesus i Betania, att det är Maria, det berättar Johannes i kapitel 12. Men det är också Johannes som berättar att Lazarus var med. Och det är alltså den Maria som har suttit vid Jesu fötter. Ni minns den där gången när Marta kom och var irriterad på henne för att hon inte hjälpte till. Det är den Maria som tillsammans med sin syster Marta stått utanför Lazarus grav och sett sin bror på Jesu ord komma ut ur graven. Kanske var det så att Maria vid något av de olika tillfällen hon varit tillsammans med Jesus och lärjungarna hört honom tala om det kommande lidandet. Ja, det är jag alldeles övertygad om. Kanske också den där, just när hon satt vid hans fötter och den där när han säger till Marta att Maria har utvalt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Att han då också, som han gjorde flera gånger om under de sista veckorna, att han talade också med dem som var där om sitt lidande. Och troligt är då att hon inte bara hört ordet om korset utan också anat något av det djupa sammanhanget. Och vi får inte glömma att de här människorna här, de hade alla på olika sätt haft förbindelse med Johannes döparen. Och Johannes döparens vittnesbörd där dagen efter Jesu dop: se Guds lam som borttager världens synd. Det hade hörts. Och jag är övertygad om att hon hade det med sig. Och så kan man få tänka det så här, att hon och Marta har samtalat med varandra om detta. Kanske de också visste om den ordningen som det sägs att det bland romarna var så att man fick smörja en dödsdömd före hans avrättning, men inte efteråt. Men jag tänker mig att handlingen som Maria utför när hon smörjer hans huvud, och Johannes tillägger också att det var också hans fötter, och hon torkade dem med sitt hår, att den handlingen hade hon tänkt på kanske i flera dagar. Den dyrbara nardusoljan som uppenbarligen nu fanns i huset och som kanske köpts för detta tillfälle finns färdig inför kvällens högtidsmåltid. Och kan ju få lov att få fantisera också på det sättet att hon och Marta har samtalat med varandra och kommit överens om detta. Det verkar ju som om de hade gemensamt hushåll. Hur mycket än Maria har reflekterat över detta i sitt inre och i samtal med Jesus, så förstår vi att här gömmer sig en djup kärlek till Jesus. På honom kan allt lösas. Inget är för stort. Inget är för dyrbart. Och utan att veta det så smörjer hon också Jesus för hans kungliga intåg i Jerusalem dagen därpå, när han skulle komma ridande på sin åsna. Hosianna, Davids son, välsignad var det han som kommer i Herrens namn, var hyllningsropet. På andra sidan Jerusalem hade profeten Samuel långt, långt tidigare smort David till kung. Och nu var det han som är Davids son som smordes. Samtidigt som han smordes inför sin död och begravning, så smordes han på något sätt också för sin kunga etablering. Så blir det den viktiga frågan också för oss. Vem är Jesus för oss, för dig? Vilken plats har han i ditt liv, i vårt liv? Ja, när det kommer till kritan, när du måste välja sida, som det är här. Här är verkligen två olika sidor. Att frågan här är viktig blir mycket klart när vi ser vad en av Jesu egna vänner håller på med och ställer till, Judas Iskariot, och hur det går för honom. Låt oss därför nu se på två samtalsämnen där båda handlar om pengar. I skuggan av korset först två samtal om pengar. Det är ett ganska aktuellt tema. Frågan om pengar. När en människa kommer bort från Gud finns ofta, inte alltid, men ofta finns pengar med i bilden. I vår text finns det två samtal om pengar. I ett hemligt samtal mellan Judas och företrädare för Stora rådet lovar Judas att hitta en bra väg att ta Jesus till fånga om han får pengar. Det är så ofattbart att en av de 12, en av dem som i 3 års tid fått följa Jesus, fått vara i hans omedelbara närhet, fått höra honom, se honom göra tecken och under, fått förtroendet att vara lärjungakretsens kassaförvaltare, att han skulle komma att göra det han gjorde. Men låt oss se på vad som hände vid festen i Betania. När Maria har utfört sin underbara kärleksbevisning och hela huset hade fyllts av en underbar doft, den indiska nardusoljans vällukt, så reagerade Judas mycket surt. Markus nämner inte att det var Judas Iskariot som började den bittra reaktionen och grälet på Maria. Men Johannes, han nämner det tydligt och skriver att han sa: varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade om hand. Säkert har man efter Judas död reviderat kassan och på något sätt fått förstå att Judas har varit mycket oärlig med pengarna och att han hade stulit ur kassan för egen räkning ur den. När Jesus sedan fortsatte och försvarade Maria, så tänker jag att Jesus nog såg inträngande på Judas. Han såg på Judas med sorgsna ögon, med en kärlek som vädjade till hans hjärta och samvete. Judas och ni andra, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Långt tidigare hade Jesus sagt: har jag inte själv valt ut er 12? Och så säger Jesus: ändå är en av er en djävul. Redan då visste Jesus att Judas var den som skulle förråda honom. Säkert har Judas om och om igen fått varsamma, stilla hälsningar från Jesus som hade kunnat hjälpa honom till omvändelse. Men han har gjort sitt hjärta hårt. Och pengarna har uppenbarligen spelat en avgörande roll. Judas förstod sig på pengar. Och han visste att den dyrbara oljan var värd en hel årslön. 300 denarer skulle man säkert kunna få. Det var en hel årslön. Inte för att han ett ögonblick tänkte på de fattiga. Men han såg här hur en massa pengar fanns i omlopp som kunde ha lagts i kassan istället, som han hade hand om. Och så hade han kunnat få en del av det. Och så gick det till spillo, till ingen nytta. Hans mästare var heller för övrigt inte värd mer än en tiondel av detta. 30 denarer, priset för en slav. För den lilla summan säljer han sin mästare. Och så kan pengar förblinda en människa. Låt oss lägga märke till en helt annan sak. Och det är det fjärde. I skuggan av korset kan man känna två olika dofter. Maria smorde Jesu fötter och huvud med en välluktande och värdefull olja, så att hela huset fylldes av doften, tillfogar Johannes, som minns den där dagen i Betania. Och han minns säkert liksom doften. Ni vet, man kan komma ihåg dofter. Jag kan komma ihåg dofter från det att jag var barn. Och så kom Johannes ihåg hur det doftade i huset. Johannes har säkert också ett högre perspektiv när han skriver så. Han kanske tänker på det där ordet som står i Höga Visans första kapitel, där bruden säger: medan konungen håller fest sprider min nardus sin doft. Maria representerar hela Jesu brudförsamling när hon gör det hon gör. Och Jesus, brudgummen, som liksom speglar där i Höga Visan, tar emot kärleksbevisningen och säger: hon har gjort en god gärning. Men se, lägg märke till vilken annorlunda doft som därtill nu sprider sig i huset. När Judas Iskariot får med sig flera av de andra lärjungarna på kritiken och anklagelsen. Det står att lärjungarna, Markus säger inte att det var Judas, han säger bara att lärjungarna. Uppenbarligen har Judas fått med sig andra lärjungar i den kritiken och anklagelsen. Ja, vi kan nästan se framför oss hur ett antal av lärjungarnas förargade ansikten vänds mot Maria. Nu luktar det illa. Som det alltid gör när Jesu vänner låter sig luras och förföras till den sortens språk. Istället för att tala väl om Jesus och göra gott mot honom och hans lärjungar, så kommer deras kritiklusta, anklagelser för småsaker, missnöjesyttringar av olika slag. Ja, ni vet hur det är. Hur det kan liksom bli en sån trist doft. Eller när vi klagar över vår situation, klagar på andra, klagar på Gud. Vår otro kan många gånger spela oss märkliga spratt. Istället för att tro på Gud i en svår situation och hålla fast vid hans löften, kan vi sprida omkring oss en doft av missnöje eller misströstan, otro, därför vi inte håller fast vid hans löften. En gång sa Jesus: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud, tro också på mig. Men vi gör tvärtom, ofta, ofta. Men hur annorlunda är det inte med medmänniskor i vår omgivning som går igenom svåra saker och ändå kan ge uttryck för sin tacksamhet, för sin förtröstan på Gud, och som uttrycker sin förtröstan på Herren att han ska hjälpa. Det blir som en nardusdoft. 5 dagar senare så säger Jesus något underbart och mycket allvarligt: ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och han sa lite före det: den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. Fastän flera av lärjungarna här förgick sig och skulle också göra det inne i Jerusalem, inte minst Petrus, så gällde de inför honom som rena, rena från sin synd, därför att de höll sig till honom. Judas vände sig bort, planerade ett förfärligt dåd, och han arbetade på att bli av med Jesus tillsammans med översteprästerna. Petrus föll nog alldeles förfärligt på torsdagskvällen. Av feghet och rädsla var han sig mycket illa åt. Men i skuggan av Jesu kors är det gott att vara. Och där var Petrus. Från Golgata strömmade ut en märklig välsignelse, en fullkomlig förlåtelse som hade kraft också, så att säga, i förväg för var och en som kommer till Jesus. Till var och en ikväll som är bekymrad och orolig för sina synder och som söker honom nu, påminn kanske om nya synder, så säger Jesus: ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och medan vi nu väntar på att han ska komma åter i härlighet och ta oss med in i en mycket bättre festsal än den i Betania, så låt oss göra gott mot dem som är hans systrar och bröder, både de i vår församling och de ute i andra församlingar, och inte minst de som lider svårast för sin tro. Så ser vi att det vilar inte någon skugga över Jesu kors. Det är ett underbart ljus i världen. Och till det säger vi amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning, och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare, som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.